Tack Jesus för den här kvällen. Jag ber om detta rum, denna plats, denna yta av generositet. Herre, vi längtar efter dig, vi söker dig, Herre. Men tack att du är här. Tack att du vänder ditt ansikte till oss, Gud. Jesus, nu och för alltid är du värd all hyllning, all kärlek, all lov som tillhör dig, Herre. Ditt namn, din godhet, din storhet. Tack att du är, Herre. Vår styrka när vi är svaga, du är visdom när vi inte förstår. Du är läkedom i våra brister, Gud. Tack att du är vår räddare, Gud. Vi prisar dig, Herre. Tillber dig, Herre. Du är värd all kärlek, församlingens hyllning. Jesus, vi öppnar våra hjärtan för dig, Herre. Vi vill vara ett folk som vet vad lovprisning är, Herre. Vill vi inte leva för att tillbe oss själva eller något behov, utan vi älskar dig som är ursprunget. Du som är vårt livs verkliga källa. Du som är framtiden, men du som också är mitt i nuet, Herre. Ta emot vår kärlek, Herre. Lovsången i bönen. Tackar dig för att du möter med varje person som är här. Och låter våra liv, Herre, få riktas efter den bild som visas i mötet med dig. Halleluja. Jesu namn. Amen. Vilken glädje att få vara i Kungsbacka och lovsjunga ihop den här goa gänget. Med Alexander Edsmyr i spetsen. Vilket skönt gäng. Ja, men jättebra. Ja, de är ju värda. Utveckla applåden. Utveckla. Stort tack också Robin, Sara, Eklind och teamet, församlingsledningen här, för öppnade dörrar att få komma hit den här vinterlördagen i januari. Det är ett tag sedan jag var här. Jag har varit här förut. Jag gjorde förmodligen inga bestående intryck. Men jag har varit här. Jag är ju... Man får ju ändå bara konstatera att man är medelålders nu. Men jag har varit ung i alla fall. Och då var jag pastor i södra Halland, i Oskarström heter det. Och när jag var där så var vi här rätt så mycket på ledardagar. Och jag tror att jag har predikat här någon söndag och vi har haft ungdomsmöten och sådär. Så att jag har varit i den här kyrkan förut. Kul att komma hit, möta er och se och höra och förstå att församlingen växer till. Och det är jättekul. Annars så är jag västmanlänning. Bor i utkanten av gnällbältet nu för tiden. Fast född smålänning så har vi bott i... Ni vet att Västerås kallar gurkstan. Västeråsgurkan finns faktiskt kvar. Inlagd gurka. Är man född i Västerås får man kalla sig gurka. Kommer jag aldrig att bli. Men det finns några få gurkor i alla fall i stan. Jag bor i gurkstan helt enkelt. Västerås. Och har gjort det i snart 13 år. Varit föreståndare för Pingstkyrkan där. Och sen snart 3 år nu då tillbaka så är det också mitt ansvar för den nationella gemenskapen i Pingst. 440 älskade församlingar och det här är en av dem. Jag är jättetacksam att få tjäna Gud men också rörelsen och vara i den här miljön som betonar att Jesus idag fyller varje människa med helig ande. Jag älskar det. Det är mitt liv och mitt ärende. Och jag får väl bara ge en disclaimer direkt då, att den här predikan kommer väl att handla om det också. Jag har inte så mycket annat att säga. Så jag säger det. Innan vi går in i den predikan så några korta ord i någon form av reklam och brott här. Jag tycker om att skriva och har gjort det under ett antal år. Det har blivit 4 böcker. Jag har 3 av dem med mig. Dessutom en antologi som 38 pastorer har skrivit tillsammans om att vara pastor och vara ledare. Får gärna titta på de där böckerna och ta med dig någon av dem om du vill. Och är frimodig med det jag vill att du ska läsa. Ekonomin har inget med mig att göra. Därför är jag kaxig och säger köp dem. För jag får inte ha någon del i det och har inte det. Men jag vill att de ska bli lästa. Så man kan swisha, man kan ta med sig en lapp. Och man kan glömma bort och betala och är förlåten i förväg. Det är roligt om ni vill använda dem. Skulle någon vilja att jag signerar så kan jag tänka mig att göra det också. Jag brukar ändå få ge ytterligare en disclaimer och säga att det är lite oklart om värdet stiger eller sjunker i och med. Men det är som det är i alla fall. Och så finns det en extra add-on. Snart är reklampausen klar. Det är i alla fall bättre än reklamavbrotten på TV4 och den tiden. För det är bara spelreklam nu för tiden. Något djävulen drar in över oss att vi ska spela bort våra pengar. Men det är en annan predikan. Utan jag vill bara säga det att när man tillhör Pingst som den här församlingen gör, så har vi en fantastisk möjlighet att man kan ge 1% via skattsedeln, så kallad kyrkoavgift. Och gör man det så går ju merparten av de pengarna, 70% av din procent, till den här församlingen. 30% tar jag hand om. För församlingsplantering, pastorsutbildning och andra saker. Skulle du vilja signa dig för det här ikväll till Pingstkyrkan i Kungsbacka, så får du de här böckerna som ett litet extra tack då. Nu är det slut på reklamen i alla fall. Hörrni, jag vill läsa 3 versar ifrån Apostlagärningarna. Jag tänker att vi kan stå upp tillsammans när vi läser det. Jag brukar vilja att man gör det. Det här är en markerande text, en kalibrerande text. Som har så mycket att säga, tycker jag, om förväntningar och vad är en kyrka och vad är det här med helig ande och livet, vad blir det? En väldigt trösterik text, men den måste ha varit extremt tålamodsprövande för Jesus, men jag har hört att han är väldigt bra på det med tålamod. Ja, men Lukas, han skriver ner att precis innan Jesus ska lämna sina lärjungar efter 3 år drygt, så har de en fråga att ställa till honom. Apostlagärningarna 1, vers 6-8 i tro på Guds ord i Jesu namn. De som hade samlats frågade honom: Herre, är tiden nu inne då du ska återupprätta Israel som kungarike? Han svarade: det är inte er sak att veta vilka tider och stunder Fadern i sin makt har fastställt. Men ni ska få kraft när den heliga ande kommer över er. Och ni ska vittna om mig i Jerusalem och i hela Judeen och Samarien. Och ända till jordens yttersta gräns. Amen. Varsågod och sitt ner. Jag försöker vara en hyfsat generös människa, om en smålänning i grunden. Jag försöker tycka så här att man måste väl ge någonting, man kan inte förväntas att ta. Ska man vara någon form av ledare, så borde man väl vara en som ger och inte tar och sådär. Så generositet, ja, men det är viktigt. Vill jag vara gästfri och gärna bjuda och ha folk hemma. Jag vill försöka ge bort det. Jag, liksom, ja, men jag försöker vara lite generös. En sak som jag inte är framgångsrik på det området, det är tuggummi faktiskt. Jag har aldrig tuggummi, men så mina medarbetare, jag är skyldig många tuggummin, kan man säga, i pingströrelsen. För jag är dessutom kaffekonsument, och då får man den här lite dåliga fadda andedräkten, så då har jag känt viss behov. Har du ett tuggummi? Så var jag på ett ställe och talade, och som lite så här tackgåva för att tala fick jag 2 påsar tuggummi. Det var ju stort för mig, alltså. Jag hade en i den fickan och en i den fickan, så hela januari här mer eller mindre har jag haft 2 påsar tuggummi. Det är en ny erfarenhet, kan man säga. Och jag tycker att det har varit en trevlig. Jag tänkte att jag ska vara generös med. Så jag har gått runt ganska mycket till folk. Jag har varit, du kanske vill ha tuggummi. Du kanske vill ha tuggummi. Och så, hoppa. Till slut var det en som sa till mig: tycker du, Daniel? Tycker du att jag luktar illa? Var det en som sa. Ja, man kan ju ha lite olika sådär förväntningar och lite vanor och lite tankar. Den här texten som vi läste, den berättar ju väldigt mycket att det finns en grupp lärjungar som ställer en fråga efter att de har varit med om världshistoriens största drama av explosiv kärlek, när Gud själv dör och återuppstår. En person som de har sett stilla stormar, öppna blinda ögon, uppväcka döda, stått utanför en grav i Betania, han ropar: Lazarus, kom ut! Och den döde kom ut. Eller änkans son i Nain som uppväcktes från de döda. De har hört honom predika som ingen annan. Och nu har de varit med om till och med dramat att han dog men uppstod. De har rört vid hans sida, de har sett in i honom, och han har sagt ord till dem. De har grillat uppe vid Genesarets sjö, och nu ska han säga hej då. Då säger de: är det dags nu, Jesus? Man kan ju tycka det är en rätt konstig fråga egentligen, va? De hade sett 5 bröd och några fiskar räcka till tusentals. Men nu när han säger: nu tänker jag ta nästa flight här. Det är Kristi flygare dag nu. Hej då. Här är det dags nu. Jag vet ju inte så sett vem du är. Och med vilken förväntan du närmar dig det här med bön, med kristet liv, med församling. Men jag tror att vi kan spegla oss ändå i det här med förväntan. Att vi har en viss förväntan hur det borde vara och vad vi vill få ut. Och vad det skulle vara. Och faktum är att man kan ju också förstå lärjungarna. För om vi bara lite grann sätter in den här texten i kalendern och kronologin, så hade det här folket som de var en del av, som de nu frågar Jesus: ska du inte upprätta Israel nu? Det folket hade varit under ockupation i olika regimers förtryck i 700 år. 722 före Kristus faller de 10 nordliga stammarna. Vi får assyriska riket, det kommer babyloniska, persiska, grekiska. Och när vi är framme vid Nya Testamentets tid så är man under romarna. Och som en extra add-on av förtryck så har romarna ingått en pakt med den regionens rike man, rikare än kejsaren i Rom. Han heter alltid Herodes i förnamn. Det är en hel dynasti av hasmoneiska kungar som bygger det ena efter det andra. Och romarna kom överens med honom. Han bygger Masada-klippan Herodion. Han bygger en hel stad vid havet som heter Caesarea. Finns en hästkapplöpningsbana. Finns en teater. Han bygger upp en replika av templet. Och vem tror ni får slava? Jo, judarna. De är under förtryck och ockupation. De längtar efter politisk, ekonomisk, arbetsmässig befrielse. Och man kan förstå dem. Så har han kommit, han som talar som ingen annan. Han som går genom låsta dörrar. Och de har ju bara ändå väntat, snart ska han kicka ut Pilatus. De där romerska soldaterna som förgriper sig på våra tjejer. När Jesus säger till lärjungarna, måste vara tungt att höra, om en romare ber dig gå med honom en mil, går de med honom en mil till? Nej, de var ålagda av romarna inte att gå ut och promenera liksom en vacker söndagspromenad, utan att bära vapen och packning. Och Jesus bara säger, om en romare ber dig om det, så går du en till. De var ålagda en mil och han tyckte de kunde gå en till. Det måste ha varit svårsmält även för lärjungarna. Och som om det inte vore nog, så är det här folket som lärjungarna är en del av, inte bara under militant romers förtryck, inte bara under slaveri, ekonomiskt, arbetsmässigt, utan även religiöst. Vi är i en tid där prästerna handlar med sina titlar, där man köper det av den världsliga makten. Och Jesus bara någon vecka före påsken går upp på tempelområdet och välter omkull alla borden där man sålde och köpte med människors andliga längtan. Det är den kontexten vi talar in i när vi läser den här versen. Man kan förstå lärjungarna. De skulle gå 3 gånger per år till vallfarten till Jerusalem, påsken, pingsten och på hösten lövhyggestiden. Allt det här som var deras tid, Pesach, Shavuot, Sukkot, när de kommer upp till Jerusalem, har burit ett lamm kanske ifrån Galileen 3 dagar genom Jordandalen, viker av i Jeriko och får gå genom öken rakt upp till Jerusalem för att ställa sig i den kön. Och en av prästens medarbetare säger, det där lammet är orent, du får köpa ett nytt lamm av oss för att ta samma lamm och sälja det till nästa stackare som man plockar av pengarna. Vid den här tiden kokade i Israel. Och som en fjärde belastning in i systemet, så säger jag, för det här folket att bära, så har det varit tyst ifrån profeterna i 400 år. Ingen har hört Gud tala. Förtrycket är kompakt. Man köper och säljer med deras tro. De förslavas i arbete, de har ingen rätt till sig själva. Kanske 10% av den tidens invånare är medborgare i det romerska riket och har någonting att säga till om. Paulus är ju en av dessa få. Man kan förstå lärjungarna. Är det inte dags nu, Jesus? När ska vi bli av med Pilatus? Du måste röja, du visar, du välter ju borden på tempelområdet. Men ska du dra nu, Jesus? Jag vet inte vad du har för livssituation. Kanske du har gått igenom fruktansvärda passager och undrar, Gud, var är du? Eller en längtan att någonting skulle bara bli så där vackert och bra. Oh Lord, won't you buy me a Mercedes-Benz? Det är egentligen felskriven sång, enligt mig borde den vara Saab. Men det är en mer kärlek jag har. Nu för tiden kör jag Volkswagen, jag kan verkligen inte förstå varför. Men Saab, det är en bil med själ, kan man säga. Men det är också en annan predikan. Vi har våra förväntningar. Pengar. Karriär. Någonting kanske går snett i familjen. Barnen får problem i skolan. De gräver av fiberkabeln så bredbandet är borta. Stora problem. Allvarliga problem. Och man är med Gud. Skulle jag gå i kyrkan varje söndag och ge kollekten och be en bön? Är det är? Jag har det så här. Och man måste ju säga att man får ha förståelse för lärjungarna att det känns tungt det här.
Till hans namn ska folken sätta sig. De visste ju att det var något unikt med Jesus. Petrus hade sagt, du är Messias, den levande Gudens son. Han hade ju rätt i det. Men Jesus röjde ju någonting av hemligheten som vi behöver få tag i just där. När han röjer upp på tempelområdet på palmsöndagen. Han säger så här, mitt hus ska kallas ett bönens hus för alla folk. Men ni har gjort det till ett rövarnäste. Guds riket, min vän. Vet du, den är till för alla dryga, ointresserade typer. Den är till för den granne som inte klipper häcken. Den är till för chefen som inte förstår att du borde få löneförhöjning. Guds riket är till för alla ateister, agnostiker, för muslimer, buddhister, till och med för imamer. Det rike Gud bygger handlar inte om vår plånbok i första hand, eller vårt inflytande, eller våra villkor, även om de kan vara viktiga. Men det gäller att förstå att det rike han byggde, det är märkliga, om man får nästan säga makabra, är ju att han ger sitt liv för dem som spikar fast honom på det där korset. Själva skandalen med nåden är ju att hjälten i evangeliets berättelse inte gör det för de som är vackra, rika, framgångsrika och allmänt snälla och hjälper katter över gatan. Utan han ger ju sitt liv för de som är dryga, hatiska, för de som är sjuka. Han dör för syndare. Han ger sitt liv för Herodes. Han ger sitt liv för varje romersk soldat. Han ger sitt liv för korrupta präster till och med. Och hur skulle lärjungarna få in det här liksom? Att ditt rike, Gud, vad är det för ett rike? Vi trodde att nationen liksom, det politiska kanske, det religiösa. Men det verkar vara något annat. Ska du dra nu, Jesus? Ska du lämna oss här med det här? Och så vänder den här berättelsen, den har ju bara tre verser som jag läste ikväll. Och Jesus tar den här frågan och säger till dem någonting som väldigt få svenskar skulle acceptera som ett svar år 2019. I ett läge när vi ska veta, kontrollera, följa alla processer från början till slut. Vi ska ha insyn, transparens. Så säger Jesus till sina lärjungar, det är inte er sak, säger han. Du vet, man blir inte särskilt populär som församlingsförståndare i en svensk frikyrkoförsamling. För det har ni inte med att göra. Jag bara säger det. Av personlig erfarenhet. Nej, men. Vi är fostrade att vi ska ha insyn, vi ska ha kontroll, vi ska veta. Och om vi inte vet, då ska vi dra slutsatsen att vi bör odla skepticismens och cynicismens nådegåva. Vi ställer oss vid sidan av och granskar detta. Det kan aldrig vara rätt. Eftersom inte jag vet. Men min älskade vän, syster och broder som lyssnar till detta. Det är någonting annorlunda med Guds rike. Tänk om vår verkliga frihet finns i att lita på Guds kontroll och inte vår egen kontroll. Att veta att han kanske tänker lite högre än vad jag tänker. Att veta att det finns ett rike som är ett annorlunda rike. När han säger, Daniel, du behöver inte ta ansvar för det. Jag tar ansvar för det. Du vet att när du inte vet och förstår och när vi inte kan greppa precis alla processerna, så är det inte orsak till skepticism. Det är orsak till tillbedjan. Det är orsak till lovsång och hänförelse. För Gud är god. Och han sitter orubbad på sin tron. Och han älskar dig och han fattar beslut i kärlek. Han är en alltigenom rättfärdig och rättvis Gud. Du kan lita på honom. Även om dina förväntningar kanske behöver kalibreras om. Verklig frihet är inte att jag får min vilja fram. Kyrkofadern Augustinus säger, jag visste inte att min verkliga frihet bestod där i att inte vilja vad jag ville, utan vilja vad Gud ville. När min vilja på något sätt omvandlas in i ett annat rikes perspektiv och tänkande som absolut kan påverka både politik och geografi och arbetsmiljö och allt möjligt som händer. Men det motiveras av något annat tänkande. Det är ett rike som byggs i hjärtan. Det är ett rike som sprids av rättfärdighet, frid och glädje. Det är en annan slags frihet än vad jag själv kontrollerar. Gud sitter orubbad på sin tron denna lördagkväll med mig. Han vet. Han äger alla processerna. Och han tänker föra det till fullkomnande. Lovad vare Jesus Kristus. Fy vad skönt att lita på Gud. Han är garanten, inte vår insyn. Han står för planeringen. Vår kallelse är att stå för välkomnande till människor. Det är inte vi som sätter klockslagen, men det är han som kallar oss att leva ett alternativt liv. Någonting annat händer här. Någonting annat behöver hända. Och jag tänker att det är en sån kultur som vi lever i. Vet du, Sverige är ju extremt. Vi driver det individualistiska. Vi driver det sekulära så enormt. Så att det är egentligen inte bara att människan ska kunna, utan människan ska kunna själv. Som är tesen i den svenska kulturen. Kallas för the Swedish theory of love. Framtagen och beskriven av de här två, Lars Trägård och Henrik Berggren, förlåt. De skriver en bok som heter Är svensken människa? Frågetecken. Intressant titel. Och i den mejslar de fram den svenska teorin om kärlek. Och beskriver oss som en extrem nation egentligen. Där myllan av politiska beslut, av allt, vår jämförelse med det här. Där allting som är det kulturella budskapet, det som i citationstecken predikas till oss i tiden, handlar om att du ska stå på egna ben. Och du ska vara så stark själv. Och du ska ha egna pengar. Och du ska ha egen utbildning. Så att du väljer om du går in i en relation med någon annan. Och du väljer när du går ur den relationen. Den svenska teorin om kärlek är en teori om oberoende. Jag kan själv. För i världen, om det nu finns några trogna socialdemokrater i det här rummet, så fanns det något som hette OK, oljekonsumenter. Det finns väl kanske fortfarande, OKQ8 heter det väl nu. De hade såna här gör det självhallar. GDS. GDS-läraren är det värsta som finns i kyrkan. Jag har ju haft många, gör det självläraren alltså, inget annat. Jag har ju haft många fina sabar. Och därför har jag viss erfarenhet av GDS-läraren också. Jag minns en gång när förgasaren pajade. Och jag lyckades skruva bort den och så sommarjobbade på ett ställe på ett sågverk där jag var 19 år gammal, och så var en kille där jag visste kunde mycket. Han skruvade ihop den i en fix och skulle jag bara montera tillbaka den. Och var på en sån där GDS-hall, och hur det än var så lyckades jag väl få tillbaka den här stackars förgasaren. Och så iväg, jag var på lite så här fria stråt får man väl bekänna så här några år senare. Skulle åka till ett ställe där på en ungdomssamling. Och alla går inte till kyrkan av ädla motiv och söka Gud. Och jag på väg till det här ungdomsmötet där min blivande fru var ungdom, så kom jag i 90-100 km i timmen och plötsligt befinner jag mig inte körande Saab utan någon form av mini-drags där lågorna slår ut under motorhuven och allt bara wow. Nej, jag lyckades inte fixa det själv kan man säga. Jag hade inte dragit åt bränsleröret tillräckligt. Det bara släppte direkt, sprutade ner på grenröret och resten är historia kan man säga. Jag fick bilen värderad av en Saab-handlare i Vetlanda till 50 kronor efter det där. Så. Men håll med om att även i kyrkan äter det sig in. Jag måste veta, jag ska kunna, jag ska bestämma min kalender för kyrkans kalender, min plånbok för missionen. Vi har blivit lite sekulära vi också. Kanske inte ni här i Kungsbacka, men vi i Västerås. Det är någonting som lurar ut i världen, som säger till dig att du ska klara dig själv. Tesen om oberoende är djävulens stora lögn för att binda oss. Men vi tror på ett annat rike där frihet är att säga be för mig, jag behöver dig. Frihet är att komma samman i gudstjänsten och prisa Gud tillsammans. Frihet är att bryta ett bröd och skifta en bägare och dela måltiden och inse det är Gud i oss, i mig. Vi tillsammans erfar höjden, bredden, längden och djupet av Guds kärlek som aposteln skriver. Det går inte på egen hand. Det handlar inte om inflytande, åsikt och kontroll Utan det är ett annorlunda rike, det är ett alternativt Jerusalem. Det är någonting av evighet i nuet, himmel på jord, som kommer till oss genom ett annorlunda rike. Nej, han var inte som Herodes. Tack gode Gud för det. Nej, Jesus är inte som Pilatus. Tack gode Gud för det. Jesus är vår överste präst. Han är Guds sändebud. Han är kungen personifierad och ändå fullt ut insatt i mänsklig svaghet och begränsning. Han bygger ett rike genom att offra sig, att ge sitt liv, inte som vanan var, att ta fiendens liv. Det är ett annorlunda rike. Det är verkligen ett annorlunda rike. Det är någonting annat som byggs. Den här kyrkan finns till för den här kommunen. Den här kyrkan finns till för de som är ointresserade utav den. Den här kyrkan finns till för att förbinda sår på den som inte kan betala tillbaka. Den här kyrkan finns till för att ge ut det som är. Och försörjningen för kyrkan är inte att få applåder av någon. Utan vi vet att vi är älskade av Gud som gav sitt liv för oss på korset. Vi motiveras inte av inflytande. Vi motiveras av ett kors. Vi motiveras inte av framgång. Vi motiveras av hans seger på korset. Det är en förflyttning från mig, jag, mitt eget, min egen beslutsamhets lilla bubbla in i ett rike som inte känner några gränser. Som är ett bönens hus för alla folk och som byggs i öppna hjärtan. Oavsett bakgrund, oavsett kunskap, oavsett till och med bristande karaktär och moral, så vill han bygga sitt rike med dig. För den här världens skull. Det är så fascinerande. Det är något annat och det här måste ju varit, och det var det ju, jättesvårt för lärjungarna. För man kunde ju samtidigt förstå dem. Israel skulle absolut upprättas, självklart ja. Var det rätt att prästerna tjänade pengar på människors andliga längtan? Självklart nej. Men vägen dit var en annan, en mycket oväntad sak. Den etablerades. Så åtminstone jag hade behövt tuggummi om jag skulle ha varit den som utförde det. Men nu är han lite bättre med. Jesus andas ju nämligen på sina lärjungar. Och säger ta emot helig ande. För när han har sagt, nej men det är inte er sak. Far i himmelen tar hand om och etablerar riket på sitt sätt. Så säger han ju så här, men ni, nu kommer vår del, ska få kraft där den helige ande kommer över. Vi ber om inflytande. Han ger oss helig ande. Vi ber om en Mercedes-Benz, förlåt Saab. Men han ger oss helig ande. Guds standardsvarutrustning är att ge helig ande. Väldigt många pingstpastorer är väldigt fina och väluppfostrade. Men en gång hade jag en jämte mig i min fina Saab. Han var mycket ouppfostrad kan man säga. För han gav en kommentar om min Saab och säger, den där ratten, ingick den när du köpte den här bilen? Ja, då har man inte mycket insikt om livet. Och vad jag sörjer när kristna människor tror att livet i den heliga ande är någon slags plusmeny, någon add-on, någon turbo, någon valbar del som jag gör som jag vill med. Vet du, utan den heliga ande, ingen kyrka. Utan den heliga andes utgjutelse, inget bönesvar. Utan den heliga ande ingen tro på den här jorden. Gud i personifierad form kommer till oss. Hans närvaro är någonting så fantastiskt. Ja, det kan berusa mina känslor. Ja, det kan vara en kick. Ja, det kan dra med mig i heliga känslor. Ortopati. Orto, liksom någonting som är heligt och rent och rätt. Och som också har med känslor. Men i grunden är det ju någonting mycket, mycket mer än det. Så som anden svävar över vattnet vid skapelsetillfället och var instrumentellt när hela kosmos kommer till. Så som anden kommer över profeterna. Anden över den unga Maria när hon ska föda. Anden över Jesus när han går upp ur dopvattnet i Jordan. Anden över lärjungarna på pingstdagen. Så har Gud genom historien agerat när han inte bara ska informera utan kreera, skapa någonting. Han ger helig ande. Ni ska få kraft. Ja, Herodes finns där. Pilatus finns där. Ja, det korrupta finns där. Det finns i mitt liv, det finns kanske i ditt liv. Det vi kämpar med, det vi önskar vore annorlunda. Men ikväll vill jag säga, och hoppas jag kan göra det. Vet du, svaret för dig och mig är inte alltid det där in och kontrollera och styra.
utan öppnas och säger, blås på mig Jesus. Fyll mig med helig ande. Låt mitt liv vara präglat av det rike. Låt mig få kommunicera med det som ligger på ditt hjärta. Känna det du känner, höra det du hör och se det du ser. Det är andens liv. När jag är ute så här så brukar jag ändå försöka berätta någonting om det som knyter an oss i den gemensamma pingstväckelsen. Olika kon och berättelser, så har du hört mig förut så har du säkert hört en del av det här. Men jag tycker det är fascinerande att när USA har en kristenhet som är segregerad, färgade där och vita där. När USA har en kristenhet som 50 år före Martin Luther King får vara med om att det kommer en grupp av bedjare på en adress i Los Angeles som heter Bonnie Bray Street. Och de flyttar ganska snart över till en mer känd adress, 320 Azusa Street. När de är där så är de mitt uppe i en situation där amerikansk kristenhet är väldigt splittrad. Där rasismen är utbredd. Där kvinnor inte gör sig något större besvär när det gäller ledarskap i kyrkan. Då är det en grupp av människor från olika kyrklig bakgrund, med olika etnisk bakgrund. Det är till och med en svensk på plats i Los Angeles, tänka sig. Det är inte dåligt. Och de är samlade. Inte för att debattera, inte för att få rätt, inte för att lyckas få fram sin vision eller få vara den främste ledaren. De är där för de är hungriga och törstiga efter Gud. Och det fantastiska är att när de återupptäcker andens gåva, tungomålstalandet kommer, drömmar, visioner, sång i den heliga ande, någon slags återupptäckt av denna eld, dessa element av liv, vatten, vinden, de förs med i den här strömmen, så kommer det ut på andra sidan att i de första pingstförsamlingarna då för 110 år ungefär, så är det bara så att man brukar säga den klassiska, the color line was washed away in the blood of the lamb. Helt plötsligt kan färgade och vita vara i samma kyrka. Man tillsätter 12 äldste, varav 6 är kvinnor. Redan från dag 1 så att säga, i återupptäckten. Min bild är, om det än låter naivt, subjektivt och kanske aningens romantiskt, så tror jag att om du är öppen för helig ande, om han får fylla dig, fylla församlingen, för varje dags behov, så kommer så mycket av våra villkor att lägga sig till rätta. Det är min enkla tro och bekännelse den här kvällen. Drick av andens liv. Och du ska se att du får kontakt med en källa. Med ett rotsystem som kommer ut i någonting väldigt, väldigt vackert. Frukter, tjänster, ledarskap som inte är korrupt. Utan tjänar och ger till någon annan. Jag tycker det är så viktigt att förstå att Guds riket byggs genom helig ande i öppna hjärtan. Och för några år sedan så satt jag hemma och kollade på livesändning från Nigeria. Reinhard Bonke hade förmodligen då sin sista riktigt stora sån här crusade och det sändes live. Och ibland när man går över på Skandinavien så känner jag att jag vill få i mig en riktig dos. Pentecostal Revival Charismatic. Sådär. Så jag satt och kollade på det där med min dator hemma. Och jag blev så taggad. Alltså jag blev så välsignad. Så jag gapade. Mina barn undrar vad är det liksom. Sådär. Men ja, man är som man är. Men jag är ofta lugn och sover på nätten och sådär. Men jag blev så exalterad. Och i alla fall, han predikar om att hur tar man då emot den helige ande? Och han bygger upp denna berättelse om, ja men är det då bibelläsning att du tillräckligt noga förstår det här? Nej, så pratar han om det. Är det då att du tillräckligt mycket ger i kollekten eller går i kyrkan? Nej, det är inte det heller. Men vad är det som kvalificerar dig att ta emot av denna andens liv? Är det liksom att du sköter dig och har en perfekt moral så att han kan fylla din rena själ? Liksom? Nej, säger den här boken. Det finns bara en sak som kvalificerar dig för att ta emot den heliga andens gåva. Det är ju stort hav av människor. Man liksom, men säg det då, vad är det liksom? Och så kommer det till slut och det var då jag bara reste, man bara skrek ut hemma. Det finns en enda sak som kvalificerar dig att ta emot den helige ande. Och det är Jesu renande blod ifrån Golgata kors. Halleluja! Du är inte garanten för den helige andes verk. Jesus är garanten för det. Det är inte du som kvalificerar, han älskar dig. Och fyller dig med helig ande. Vi blir kvalificerade av korset, av frälsningen och försoningen. Att ta emot den dyrbaraste av gåvor. Den helige ande i nuet. Det är jättefint att det är golv och väggar och tak här. Men tack gode Gud att det finns lite luft att andas också. Exakt så är det med andens liv. Den är helt livsavgörande. Då tänker någon sig, ja men skulle man vara lite mer då känslosam? Någon kanske är lite mer så ingenjörstyp. Du vet, jag har bott bland ingenjörer i 13 år nu. ABB heter det i Västerås. Jag har jättemånga Excel-ark ibland mig på söndag förmiddagarna. Det är jättemånga analytiker att tänka med. Det är det säkert här med. Absolut. Men du vet, den helige ande, det är en annan substans än att det är direkt linkat till känslor eller känslouttryck. Det kan vara en konsekvens ibland. Men den helige andes verk är helt grundläggande och avgörande. Det är möjliggöraren för liv helt enkelt. Utan anden inget liv. Därför är det så vackert då att när den här pingstdagen sen kommer så sker det genom elementen av liv. Det är dån, stormvind, eldstungor. Så kyrkan föds fram genom att Gud låter sitt liv flamma till och flamma upp. Det bryter fram en våg och kyrkan existerar i den helige andes utgjutelse. Och därför, fast jag kanske är liksom nördpingstare nu då, så älskar jag ordet pingstförsamling. Pingst först, församling sen. Eld ifrån himmelen och så uppstår en kyrka. Inte vision, ledarskap, pastorn ska bestämma för mycket eller för lite. Nej. Eld, vind och vatten. Liv ifrån himmelen. Dån som av en stormvind. Tungor som av eld. Budskap som formar en gemenskap. Och vet du, världen över idag. Man kan ju tycka vad man vill, men jag kan bara säga att bäst före datum för Herodes har gått ut. Och romarriket höll inte ihop det heller. Men Guds rike går fram. Som aldrig förr. Lovad var Jesus. Det verkar vara mer framgångsrikt med brutet bröd och en delad bägare. Och en enkel förbön. Och en kärleksgärning och en bägare vatten till någon du inte känner. Det verkar bygga mycket mer än någonsin så mycket makt och inflytande. Lovad var Jesus för den helige andes gåva. Det är vår glädje, vår stolthet att få vara vänner av pingsten, att få vara karismatiker. Karismatik betyder det nåden ger. Låt oss älska andens verk. Låt oss älska tilltalet och drömmar och visioner. Vet du det? Du har väl förstått det om du hänger med lite. Men vi har ju sett en sån boost nu. Att muslimer möter Jesus som aldrig förr. Genom nattliga drömmar, syner och uppenbarelse. Vi har döpt flera i Västerås och så frågar man dem. Jag har hört flera sådana här dopintervjuer inför. När blev du? Ja, jag blev frälst i Iran. Jaha, gick du till någon kyrka? Nej. Jag mötte Jesus en natt. Jag har hört så många berättelser. Vet du vad? I detta nu. Den helige ande är utgiven. Den helige ande är aktiv. Gör någonting mer. Och ta inte illa upp, men han gör någonting utanför pingstkyrkan också faktiskt. Han är inte begränsad. Och vi styr inte honom. Vinden blåser vart den vill. Jesus andas liksom. Och det är fantastiskt. Jag älskar det. Därför då vet jag också. Att det är liksom inte något, det är inte robot, det är inte artificiell intelligens, det är inte något plastiskt, det är inte något jag ska peppa upp och hålla liv i. Gör dig själv lite engagerad nu. Nej! När jag var 15 år så blev jag döpt i den helige ande. Och det har inte varit en spikrak väg, men jag har fått någonting implanterat i mig. Ett kodat, rent, klart kommunikationssätt. Med Gud, att det är rena, friska, borta från min egen tanke, borta ifrån att veta, bestämma tider och stunder, så kan jag och du kommunicera med alltings ursprung, med Gud själv, med ett bönespråk, med andliga tjänster och frukter och gåvor, på det sättet att det är så klart och rent och så nära. Du är skapad med detta utrymme. Det finns en ande som det kommunicerar med i dig. Det är på anden i en människa det beror, står det skrivet. Det handlade aldrig om kunskapen och karaktären och inflytandet och jag har rätt nu, ska jag stå på höger ben nu. Det var inte det det handlade om. Utan det är en vind av kärlek som när den fångar mig, fyller mig med längtan. Jag vill bli mer lik Jesus Kristus. Jag längtar efter. Och när kvällen kommer, kanske till och med min karaktär har präglats ytterligare någonting. Det är ett helt annat liv att leva än att försöka klättra. Duger jag nu, Gud? Vet du, du kan aldrig bli mer älskad än vad du redan är. Beviset för lärjungarna var på Guds kärlek var inte relaterat Herodes, Pilatus och prästerna egentligen. Paulus skriver i Romarbrevet, Gud bevisar för oss sin kärlek genom att Kristus dog för oss medan vi ännu var syndare. Det fundamentala, du behöver få tag i det korset och anden, försoningen och framtiden. Är det dags nu, Herre? Inte er sak, men ni ska få heligande. Halleluja. När Jesus tidigare har haft sitt avskedstal i Johannes 14-17 så beskriver han anden som hjälpare. Ordet är parakletos. Ordet har två dimensioner i sig. Att ta mig bort ifrån det som förstör mig. Tröst, hjälp, stöd, försvarsadvokaten. Anden som vädjar för oss med suckar utan ord. Anden som hjälper dig i din svaghet, i min svaghet. Men det är bara den ena dimensionen av ordet parakletos, hjälparen, den heliga ande. Den andra dimensionen handlar om kreativitet, om drömmar och visioner, om framtid. Om att leva i Guds tjänst, att leva för något större än sig själv. Anden går med dig bort ifrån egoismens dike att försöka stå på egna ben. Läker våra själsliga sår. Fyller oss med gudomlig frid. Men inte bara tar oss till någon slags nollläge upp över ytan. Klara livhanken. Utan nej, du är skapad för att dansa med änglarna. Du är skapad för att inta hela jorden. Du är skapad för att vara med och se någonting fantastiskt. Och det är den helige ande i dig som kan bli din möjliggörare. Han är din själs inredningsarkitekt. Han är kreatören som skapar det vackra i livet. Tack gode Gud att du bygger ditt rike på ett annat sätt. Genom heligande. Amen. Alexander, ni ska ni komma fram här. Och så kanske vi kan resa oss upp här över hela kyrkan. Ska vi ha en stund av bön och betjäning säkert också. Jag antar att det finns förebedjare tillgängliga och sådär framöver, men låt oss vara en stund tillsammans och på något sätt låta det här få ändå påminna oss ikväll om vad han vill göra. Jag brukar tänka så här när man ska avsluta möte och bjuda in, så brukar jag ändå tänka mycket på det här, att något av det vackraste Gud har lagt ner i oss, det är ju vår egen överlåtelse. Människan är responsiv. Gud har lagt ner det i oss. C.S. Lewis säger det så fantastiskt. Gud är så allsmäktig att han gav oss en fri vilja. Så allsmäktig att du fick välja själv. Alltså det finns ett gensvar. Han vill ge. Och frågan är vart vår törst, vår hunger, vår längtan riktas. Så den här kvällen i Pingstkyrkan i Kungsbacka så frågar jag dig. Vad är du törstig? Vad är du hungrig efter? Får han fylla dig med heliga? Det vackraste vi har är vår överlåtelse. Låt oss ge den till honom ikväll. Jesus, jag tackar dig. Tackar dig för att du är kungars kung och herrars herre. Jag tackar dig att det är ett rike som byggs av hjärtan. Jag tackar dig för att du, Herre, äger all makt. Allting är dig underlagt, Gud. Allt är på väg till fullkomnande. Men här och nu, Jesus, så har vi förstått och anat att du bygger ditt rike genom att ge helig ande åt dina barn. Jag tackar dig, Herre, för att vi får vara i det här rummet tillsammans. Bara återigen, gör oss tillgängliga, för vi har förtroende för dig, Herre. Det du gör, det är äkta, det är substantiellt, det håller, det bär. Lovat vare ditt namn. Halleluja.
Det står i Apostlagärningarna 2 att de började tala med de ord som anden ingav dem att tala. Miraklet var inte att de började tala, det bestämde de alldeles själv. Du blir inte besatt av helig ande, du blir uppfylld av helig ande. Så du hanterar ditt talorgan, men du kan börja tala och då kommer anden att låta orden flöda fram. Det kan börja stappligt precis som ett nyfött barn, bara ropa rakt ut. Men det kommer och det blir en ström, en flod och någonting öppnas upp, tyst eller högt. Ikväll kan varje person här inne be i nya tungor, det är jag helt övertygad om. Erbjudandet finns där. Men känn ingen kramp, det är ett erbjudande, men gensvara på det. Kanske du redan vandrar med det här och det finns där. Men du är också längtar efter, ja men jag har gått på lögnen om oberoende, jag har gått på tesen om svenska teorin om kärlek. Jag har börjat välja själv och jag vill kontrollera processerna. Och jag tror att jag talar till fler än mig själv när jag säger vi behöver böja oss för Gud. Låta honom få bygga sitt rike. Och därför så jag uppmuntrar dig till att be i den heliga ande. Men jag utmanar dig också att böja dig. Och ta emot perspektivförändringen. Målförflyttningen. Och därför så kan vi väl bara öppna upp här. Om det finns hunger och längtan som du vill uttrycka på det sättet så kan du komma fram här. Jag kommer inte fråga massa frågor, jag tror inte jag gör det, men du kan böja dina knän här, du kan ställa dig här, så kommer jag och säkert fler Robin och andra. Vi går runt bara lägger vår hand på dig och ber en bön över dig. Vi frågar ingenting, vi bara ber. Så kan vi väl söka Gud tillsammans så under tiden lovsången är här. Varmt välkommen du som hungrar och törstar. Jesu namn.